Här börjar oroliga tider. Pionjärerna 9 av Vivian Stewart. Inläst av Magnus Schmitz för Jäntas. Prolog. Murdoch Henry MacLean. På grund av er ungdom och juryns rekommendation om en barmhärtig behandling av er, omvandlar jag den dödsdom som har fastställts mot er. Den gamle domaren underströk sina ord med en förmanande gest med ett benigt pekfinger. Ni kommer istället att transporteras till straffkolonin New South Wales för återstoden av ert liv. Och, till och han med ironisk medkänsla, må Gud vare er nådig. Murdo MacLean erinrade sig domarens ord medan han satt i den krängande, övertäckta vagnen som en bland flera kedjade fångar från Winchester. Han mindes scenen med bitterhet. Han hade visserligen fått behålla livet. Han hade inte blivit toppad som stackars gamle Sepp Todd och Dickie Farmer, hans båda medhjälpare under det olycksaliga försöket att råna postdiligensen till London. Men hans mörka ögonbryn mötte sin bister rynka. Vad var det för slags liv han hade dömts till? Några av hans medfångar i fängelset hade talat om för honom att livet i Botany Bay var ett helvete på jorden för alla som skickades dit som fångar. Det hade naturligtvis varit en helt annan sak för hans mor och Jessica och de båda småbarnen. De hade rest ut med 73:e höglandsregementet och överste Lachlan Maguire, som hade utnämnts till kolonins guvernör för 5 år sedan. Inte annat än han visste var de fortfarande kvar i Sydney, tvingade som de var att leva tillsammans med hans brutala svin till styvefar, fanjunkar Duncan Campbell vid 73, som han själv hade rymt ifrån. Murdo hade lekt med tanken på att han förr eller senare skulle följa efter dem dit ut och förena sig med dem. Men inte. Gud hjälpa honom som fånge i kedjor. Den här skammen skulle krossa hans mors hjärta, det var han helt säker på. Hon hade alltid varit en stolt kvinna och han och Jessica hade uppfostrats i enlighet med hennes strikta uppfattning om gudfruktig hederlighet. Hon skulle bli lamslagen av chock om hon fick veta att hennes enda son hade dömts för landsvägsrån. Murdo rörde rastlöst på sig på den smala träbänken. Hans karriär som laglös tillsammans med Nick Vincents pojkar hade varit lönsam, och för sin egen del kunde han inte ångra att han hade gett sig in på den. Nick hade behandlat honom som en vän. Han hade gett honom ett hem och till att börja med anställt honom som sin hästskötare för 5 shilling i veckan. Till och med det hade varit bättre än det där eländiga slavarbetet han hade tvingats att ta när han hade flytt från sin styvfars brutalitet till Glasgows iskalla vintergator som en pojke på knappt 15 år. Han hade tickt på de där gatorna. Han hade arbetat på kreatursmarknaden och som kusk en kortare tid. Och till sist hade han lejts som alltiallo av en gammal ilsken gårdfarihandlare, en zigenare. Och i hans sällskap hade han kommit söderut, till Guildford. Och där hade den gamla snåljåpen övergett honom utan att betala honom hans lön och utan att lämna kvar det enda någorlunda anständiga klädesplagg han ägde, hans skinnjacka. Det var när han hade stått där utan en penny på fickan och nära svält som Nick Vincent, som lät honom ta hand om sin häst utanför ett värdshus där han stannat för att förfriska sig, hade gripits av medlidande med honom och erbjudit honom arbete. Jag behöver en hygglig grabb som kan hantera hästar, hade han sagt, och sen hade han tillagt med ett snävt leende. Men han får inte ställa för många frågor och han måste ha förstånd om att hålla mun. Tror du att du passar in på den beskrivningen? Murdo hade tackat ja utan ett ögonblicks tvekan. Och han hade inte ställt frågor och han hade hållit tyst. Även sedan han hade kommit underfund med vad som var hans husbondes yrke hade han fortsatt att arbeta hårt och villigt för honom, och ett år senare när han var 17 hade Nick gjort honom till medlem.